här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Äntligen islossning då Brentford besegrades med 4-2 efter att Bowen gjort hattrick. På lördag väntar möte med Everton, men vi börjar väl med måndagens match. Vad säger du för?
Nej, men det är väl... Det här var ju precis vad doktorn ordinerade. Packet här tillbaka, lite högre spel, press på bollhållaren i Brentford som hade enorma problem med den höga pressen. En Kudus som var tillbaka i gammal form, Bowen, blixthet och Shagging Danny Dyer. Och gör ju en jättebra match, och det var ju helt rätt beslut att skicka dit Bengt Olsson så att han kunde se till att ta tag i detta och dessutom inte spela heller. Så att det var jättebra, och det är... Vi får ju en drömstart. Vi kunde ju till och med lätt tidigare, för Zuzek missar ju en chans som han ska sätta. Vi fortsätter att skapa chanser. Sen hamnar vi ju i typiskt West Ham-läge att vi får tacka Areola för att det inte blir en riktig rysare i slutet. Men jag tycker, som vi kommer in på frågorna också, jag tycker det är väldigt många spelare som är väldigt bra. Det är Zuma som sticker ut som den som kanske är till viss del skyldig till bägge målen, och definitivt inte i någon slags Premier League fitness, får man nog säga, utifrån hur han springer vecka efter vecka. Vad ska jag mer säga? Paketa är ju viktig, Emerson är bra, det här jävla skottet han får på är ju helt sanslöst. Zuzek är ju ingenting att klaga på. Alvarez blir mer och mer förtjust i. Vi gör en gedigen insats, och det var precis detta vi behövde. Både vi och spelarna och fansen på plats. Så att, en jättebra genomförd match för en gångs skull.
Ja, jag håller med. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Jag visste att det blev lite onödigt spännande där, men det var riktigt bra. Bowen var verkligen on fire. Sen såg jag faktiskt, apropå Paketa, någon, jag tror det var TNT Sport som hade lagt upp någonting om att samtliga 11 Premier League-vinster vi har tagit den här säsongen har varit med Paketa. Det säger ändå någonting om hans betydelse, ja, för det här laget. Så att det var en väldigt välkommen comeback.
Och så är det. Jag såg innan den här matchen att med Paketa hade vi en vinstprocent på 56%, och den måste ju vara högre nu. Och utan paket här hade vi en vinstprocent på 0%.
Tydliga siffror. Sen så är det kanske inte bra att vara så beroende av en spelare, men han är ju otroligt bra. Det är ingen snack om saken. Vad säger du då, Peter?
Varför spelar vi inte så här varje vecka? Varför går vi inte in och tar tag i matchen och visar att vi vill någonting och gör det ordentligt? Det kan man ju faktiskt fråga sig när man ser hur bra det ser ut när vi gör det. Det är ju otroligt kul när det är så här. Vi gör, ja, som du säger, för vi hade bud på 1-0, och sen hinner man knappt sätta sig ner efter att man har hoppat upp soffan vid den missen, och man hinner knappt sätta sig ner, så står det ändå 1-0 på en strut, även om den var låg. Och strax efter det så gör vi 2-0. Alltså, och allting kommer sig av att vi sätter en hög press och att Brentford inte alls är bekväma med det. Nu är det ju ett lag som inte har haft någon superform på länge det heller, men det förtar inte vår insats i det hela. De första 10 minuterna här så klär vi av dem. Sen naturligtvis så blir det som det ofta blir i fotboll när det är två lag som faktiskt är fotbollslag, och där inte det ena är fullständigt överlägset det andra, att det jämnar ut sig lite grann efter ett tag, och då skapar ju Brentford några chanser och gör 1-2 rätt så snart. Jag tänker så här i efterhand, och jag tänkte det lite grann under tiden också, även om det är jävligt jobbigt att släppa in mål, så kändes det som att det var kanske bra det då, att vi fick en veckaklocka. Och som matchen utspelade sig i övrigt så var det väl så då. Vi gjorde ju 3-1 och 4-1 sen i andra halvlek. Men jag tänker att risken hade varit annars att vi hade somnat ordentligt, så som vi har sett i matcher tidigare. Där vi framförallt kanske har somnat redan när vi har tagit ledningen med 1-0. Jag är mycket nöjd med det sätt som vi genomför matchen med eller på, och Ariola gör ju några fantastiska räddningar. Det är ju bara att bocka och buga för det. Zuma, som du säger, nej, han är inte i form nu. Vi behöver nog byta ut honom. Och ett orosmoment i det här är väl kanske då att vi, trots att vi gör en jävla bra match, så släpper vi fortfarande in 2 mål. Men säger lite grann som, jag tror att det var Sola som hade någon sån här match där vi vann med, gjorde mycket mål och släppte in några stycken. Och där han efteråt säger att han ångrar sig att han efter vid träningen sen fokuserade på de insläppta målen istället för på de gjorda, för att efter det så började hjulen falla av hans vagn. Och här ska vi ju försöka bygga på det positiva, inte fokusera på det negativa. Så det tar vi med oss ifrån den här matchen. 4 mål framåt, 3 av Bowen. Och kanske ett av de snyggaste målen den här säsongen. Eller rättare sagt, ett av de snyggaste målen den här säsongen från Emerson. Den struten är på riktigt. Den stiger hela vägen från att den lämnar foten tills den sitter i nättaket. Sånt är snyggt.
Mm. Och var fan kom den träffen ifrån?
Bengt sköt, shoot.
Ja, det, du är inne på där, Peter, med fokusera på det framåt, var ju väldigt mycket i linje med det jag hörde idag när jag lyssnade på den veckopodden med Mad Dog Martin Allen, där han fick frågan just av Dave. Ja, men nu släpper vi in 2 mål igen och vi släpper in för mycket mål. Och ja, du har ju varit på plats, Peter, och hört hur oförskämd Mad Dog kan vara. Och det var ju nästan samma. Vi vinner med 4-2 och gör 4 mål och spelar jättebra. Varför måste du ta upp de här 2 målen? Det är väl ingen som bryr sig om det nu. Utan nu får vi faktiskt vara glada för en gångs skull. Och det är lite grann det du touchar vid också, Peter.
Ja, och framförallt eftersom det har gått så satans dåligt ett tag, så måste man ju ta de grejerna som är bra och omfamna dem på något sätt för att skapa lite nytt självförtroende och mer go i det hela. Om man bara fortsätter att fokusera på att ja, men nu har vi släppt in, var det 11 mål vi hade släppt in på de 3 senaste innan? Eller något sånt. Och nu har vi släppt in 13 på de 4 då. Ja, det är klart att Det bygger ju inte självförtroendet. Sen är det klart att man måste jobba med försvarsspelet, för det är klart att man inte kan släppa in i snitt 3 mål per match framöver. Men just nu så är det inte tiden för det. Just nu är tiden att fokusera på det som var bra. Och vi hade några saker som var riktigt, riktigt bra.
Och kunna slappna av och inte tänka på det negativa och dålig självkänsla, utan faktiskt tänka på det positiva.
Japp.
Ja, nu behöver vi inte leta efter saker som var bra heller. Vi gjorde ju en bra match. Alltså, det finns ingen anledning att fastna i det negativa då för en gångs skull. Det har varit tillräckligt mycket negativt. Jag menar, det är 2 månader sedan vi vann senast. Då är väl egentligen skitsamma hur det såg ut, bara vi egentligen tog den här segern. Och vi gjorde dessutom en bra match. Så att vi kan väl suga lite på den karamellen, så att säga.
Mm. Ja, och det här är en match för vår infodesk att lägga ut highlights från på hemsidan också. Det är vi nog många som har lust att se.
Mm. Och sen är det ju som jag har hört då, att man hade bestämt sig för att stå upp med en betydligt högre backlinje och sätta en helt annan press än vad vi brukar göra. Och det var faktiskt som så att Mois var irriterad i andra halvlek över att vi föll tillbaka mer och mer, och han var inte sen att peka ut Zuma som den som var skyldig för det. Och det är lite olyckligt när det både är vår kapten och å ena sidan och andra sidan inte förvånande när han inte kan springa att han försöker att få någon slags typ av säkerhet och inte öppna upp luckor bakåt där han måste halta efter någon dimsnabb Brentford forward.
Alltså, det är väl bra att, vad man säger, sent ska syndaren vakna och sådär, men det är konstigt att det behöver komma till att Moyes blir på något sätt desperat innan han släpper schacklarna lite grann.
Men det är det han är unik på. Det var ju samma förra året. Varenda gång han skulle få sparken om han inte vann en match så vann han ju den matchen. Mm. Och nu var det väl inte så illa som vi också var inne på att han skulle få sparken om vi förlorade den här matchen. Men helt plötsligt så lyckas han lösa det igen. Han är ju faktiskt jävligt duktig på det. Om man kunde ta honom till en hypnotisör inför varje match och säga om du inte vinner denna får du sparken.
Ja, framförallt så har han ju så är det ju mycket bättre när han väl försöker spela fotboll. Och det har han ju försökt, alltså det har han ju låtit dem göra ofta när de har vänt, alltså när det har blivit bättre. Inte varje gång förra året, för då var det också en del sådana 1-0 eller 2-1 där vi kanske stapplade oss igenom. Men ofta så är det på det sättet. Att han inte då lär sig att okej, men om det är det här som räddar mig när vi spelar så här, kanske det är så jag ska försöka spela när det har gått som då. När vi tog poäng i början på säsongen,
ja.
Eller nu. Jag fattar inte att vi ska liksom behöva backa tillbaka från det och så spela en fotboll som gör att alla blir så satans irriterade, upprörda, i alla fall de som ser matcherna. Inte alla, för det finns de som gillar ultradefensiv och sparka och spring fotboll också, men många blir upprörda och det hörs ganska mycket. Och sen så när det skulle kunna se ut så här varje vecka.
Precis.
Ja, det är märkligt. Men
säg att alla skulle vara nöjda med att det såg ut så här varje vecka. För vi skulle säkert förlora några matcher också. Men betydligt fler skulle vara nöjda i alla fall.
Ja, men vi förlorar ju ändå matcher trots att det ser illa ut. Då kan vi alla, ska vi nu förlora kan vi lika gärna försöka spela bra. Men tror ni alltså att det är en medveten strategi från Moyes som gör att det ser ut så här? Alltså att det är någonting man bestämmer att nej, men nu, idag ska vi vara passiva, idag ska vi, eller är det någonting annat som låser sig? Alltså,
jag tror att det likar försiktighet.
Ja, och jag är helt säker på att det är en medveten strategi inför en sån här match att han säger att vi ska pressa högt för att han har sett eller anat svagheter i deras uppspel. Och det var ju precis som kommentatorerna var på och som vi såg alla som tittade att det var ju otroligt många gånger vi knyckte bollen av dem på deras planhalva när de försökte spela sig upp.
Ja, det var det var ju fan en tysk gegenpressning på högsta nivå. Alltså, Klopp hade varit stolt över det där.
Och jag är helt säker på att det här hade varit ett framgångsrecept mot i allmänhet mot 14 av de 20 lagen vi har i serien.
Ja.
Det är möjligt att det mot de fem översta är svårare, men då har han ju i år haft ett spel som faktiskt, där vi faktiskt har vunnit en del sådana matcher i alla fall. Så,
och jag tycker att i de matcher där, för det är några matcher tidigare där han väljer och står med den här pressen, så tycker jag att vi faktiskt skakar om en hel del lag. Sen vad som händer om vi gör mål och backar tillbaka eller de kontrar in ett mål och matchbilden förändras, men de första 10-15 minuterna när vi spelar så här så tycker jag att vi gör det bra.
Absolut. Som segrar mot Arsenal, om vi tar den i mellandagarna, då satte ju verkligen pressspelet även mot dem och vann matchen. Så att det funkar uppenbarligen till och med mot topplagen.
Ja, vi pressade väl ganska bra mot Manchester United också i matchen.
Absolut.
Ja, precis.
Men det är ju det att vi inte... Vi inte går in och försöker det hela tiden, och det tror jag också är en, jag tror att det är med en strategi.
Ja. Men det är som du säger, Peter, det är obegripligt. Alltså som du säger, Peter, varför göra någonting som är dåligt istället för någonting som är bra? Nu förstår jag att det inte är så det fungerar i Moyes hjärna, men det blir ju märkligt när det är så tydligt att det finns en strategi som funkar bra och en som inte funkar bra. Sen är det klart att det är lätt att vara efterklok när vi sitter med facit i hand. Men ändå, det blir märkligt.
Sen är det klart att det finns matcher emellanåt där spelarna helt enkelt inte presterar. Men det här är ju så många matcher och så många matcher i rad som det är uppenbart att det är så. Och då är det ju inte bara... Då är det inte bara en slump för att det plötsligt inte, för att det låser sig för spelarna, utan då är det ju ett systemfel helt enkelt.
Sen är väl Mojs tydlig att det här kan fungera mot lite sämre lag som inte har den spelkvaliteten att spela uppifrån målvakt backlinje. Jag tror inte vi kommer att se den här pressen mot Everton på lördag till exempel, där Everton spelar mycket rakare och Pickford ofta slår ut bollen rakt, utan det är ju inget lag som vi ser spela runt eget straffområde som City eller Arsenal kan hålla på med.
Nej, men man borde kunna sätta press ändå och ha intensitet i spelet, om man säger. Det är ju det som saknas alltid. Vi kan inte gå mot Everton nu efter den här insatsen och spela passivt och ställa oss på egen. Alltså det är ju ändå... Även om de skulle få tillbaka de här 6 poängen som de har blivit av med, så är de fortfarande ett lag klart på nedre halvan.
Då. Nej, alltså om de får tillbaka de 6 så ligger de väl strax under mitten. De är ju i varje fall inte...
Ja, precis, nedre halvan.
Ja, de är ju inte i ett bottenlag. Eller, i,
nej, men de är ju inget topplag heller.
Nej, det är inte vi heller.
Ja, fast vi låg 6 för 2 månader sedan.
Nej, men då låg de... Om då räknade in deras tappade 10 poäng. Så att vi är här och nu. Nej, jag tror att vi kommer att vara väldigt låga mot Everton.
Ja, men oavsett vilket, det är inget av de bättre lagen i serien som vi möter. Vi ska inte behandla dem med för stor respekt. För det, då kan vi ju... Alltså ska vi göra det mot ett lag som Everton, så är det ju... Då är det ju hela serien. Då får vi spela som Mojs vill alltid, alltså, och falla tillbaka, för då ska vi inte ha någon... Då behöver vi ju inte tro att vi ska vinna någonting. Då är det bättre att vi spelar i serien under. Där vi kanske kan ta oss an matcherna med självförtroende och tillförsikt.
Jag tror att det hade sett likadant ut med Mojs även där faktiskt. Nej, men jag håller med där Peter, men jag tror fortfarande att vi kommer att ligga lägre just mot Everton, för att de spelar inte på det viset.
Ja, vi kan gärna ligga lägre, bara vi spelar med intensitet och försöker sätta press när vi kan. För om vi spelar med den här passiviteten som vi har gjort i 2 månader nu, så förutom mot Manchester United i första halvlek. Så om vi gör det mot Everton, så blir det inte bättre än vad det blev i höstas.
Nej. Och nu när vi är inne på Everton-matchen, vad tror ni då? Alltså, kommer vi få se en liknande laguppställning, eller kommer han ändra någonting, eller hur ser ni på?
Han kommer köra exakt samma lag som han körde nu. Vilket jag tycker är 100% rätt. Och sen så hur jag tror det går. Jag är rädd att Everton smackar till oss igen. Det är ju ett lag vi har svårt för. Och det var ju första matchen för säsongen där vi inte gjorde något mål när vi mötte dem och förlorade med 0-1 hemma. Så att jag har stor respekt för ett lag som är så fysiskt och starkt som Everton är. På vissa moment. De är inte jättebra i försvaret tycker jag, om man är snabb och går förbi Tarkovsky och så vidare. Men nej, ja, de passar inte riktigt oss.
Vi har väl alltid svårt i Liverpool oavsett vilket lag vi möter. Men jag tycker inte vi ska gå in med för dåligt självförtroende i den här matchen. För då kommer vi att förlora. Sen får vi försöka... göra det här så bra som möjligt, tänker jag. Att vi oftast inte vinner. Men deras försvar där, var det inte Frida, hon på
Hagelund?
Ja, precis, på Aftonbladets podd som pratade om att de hade 3 potentiella landslagsmän i engelska landslaget i backlinjen.
Det kan hon prata om, men jag håller inte med.
Jag tänkte så här, hur dåliga backar kan de ha då? För inte Everton så himla bra bakom.
Ja, men det där var, tyckte jag var direkt felaktigt.
De har minus 6 målskillnad bara i för sig. Så att,
Brave, vad heter han? Braithwaite som har gjort det väldigt bra i år och som lite större klubbar
har riktigt tittat på.
Ja, och precis. Och Tarkowski, som hon säger då, är ju en stabil mittback som man känner till vad han har gjort i flera år. Men att de skulle vara...
Och så var det ju en till. Var det Keane då? Eller? Vad var inne på då? Eller
vem var det? Ja, det kommer inte jag ihåg. Men Keane...
Tarkowski var den sista, den hon tog upp efter. Hon pratade om en först, nämligen. Okay. Och sen pratade hon om Braithwaite. Och så tog väl han upp Tarkowski också.
Ja, därför att om det är Keane vi pratar om, så han var ju utanför laget.
Ja, nej, det måste ha varit någon annan av dem, men jag tittar på deras lagutställning. Jag känner inte igen dem. Så att jag...
Nej. Ja, du tittar ju mest på West Ham, men jag tittar ju på de andra också. Ja. Nej, jag kommer bara ihåg att de pratade om Tarkowski och Braithwaite.
Ja, jag vet inte om du säger mer om Frida Faglund, Evertons försvarsspel eller Englands försvarsspel, men i alla fall så känns det väl i alla fall inte att det är deras backlinje vi ska ligga som lösa över.
Nej, och inte deras forwardslinje heller, ärligt talat, utan här, vi är ju ett bättre lag, spelare för spelare. Sen har de ju en bra hemmapublik, de är inne på sin sista säsong på Goodison. Jag säger som jag brukar säga, jag tror första målet är något viktigt.
Jag tror inte vi har vunnit i år om vi har släppt in första målet. Jag tyckte jag hörde det här. Nej, det så att ja, det har du helt rätt i. I alla fall för oss.
Det är ju också lite illavarslande, för att man släpper in första målet händer ju ibland. Då är det ju bra om man kan komma tillbaka. Ja, jo, precis. Sen är det klart att jag har ingen statistik på det, men det känns ju ganska rimligt att det är laget som gör första målet oftast vinner. Men ändå, det är ju viktigt att kunna komma tillbaka.
Så är det naturligtvis i en sport där det kanske är 3 mål per match i ett snitt sett över en hel säsong. Så är det klart att första målet blir oerhört betydelsefullt. Det är ju inte handboll vi håller på med.
Nej. Nej, precis. Och sen så, om vi bortser från slutresultatet också, bara sättet hur vi hanterar resten av matchen, så känns ju första målet enormt viktigt. Det känns ju som att vi tenderar att vika ner oss direkt. Vi hamnar i underläge.
Ja, men lite så är det faktiskt.
Yes. Ja, men då kan vi gå in och ta lite frågor. Vi kan börja med Bengt Olsson, som vi ju faktiskt får tacka för den här segern.
Men Jesper, innan du drar Bengt Olsson, nu har jag ju snabbkollat här Peters kommentar på att vi inte har vunnit någon match när vi har släppt in första
målet. Ja, bra.
Två gånger har det skett i år i ligan.
Okej.
Okay. Jag kollar inte kuppen, jag kollar bara ligan.
Nej, kuppen har vi väl inte gjort så många matcher.
Och då är frågan om ni kan komma på vilka matcher detta var.
Nej,
de är ju ganska lätta när man säger dem.
Jo, det är klart de är.
Men jag börjar med att säga att vi vände ju mycket, mycket sent borta mot Burnley. Att 2 mål de sista minuterna där.
Just det gjorde vi.
Ja. Sen var vi ju helt utspelade mot Tottenham och Lund med 1-0 mot dem också.
Just det.
I första halvlek.
Ja, den borde för fan kommit ihåg. Men...
Ja. Så,
de var ganska nära in på varandra, men var de inte det?
Ja, det är möjligt att de var. De var kanske
ett par veckors marginaler.
Men hyfsat nära i varje fall var de säkert. Ja.
Just ja.
Ja, det ser man. Det ser man. Då var det jag hörde fel.
Ja.
Eller så hörde jag fel.
Ja.
Nej, men du hörde nog inte fel, jag hade en gissning som jag, när jag började kolla resultaten här snabbt, så var det ju faktiskt som så att jag såg match efter match att nej, vad fan, det stämmer. Men sen kom de här 2 då någon gång kanske oktober, november, någonting sånt.
Ja.
Ja.
Ja, ja, men just Tottenham-matchen var ju så att komma ihåg. Jag tror aldrig West Ham har spelat så bra eller så dåligt och lyckats slå ett så bra lag. Nej, precis. Men ja. Så att jag vet inte om det är därför jag kanske glömde bort att vi faktiskt vände och vann den matchen. Men,
ja, men rätt ska vara rätt.
Absolut. Och det var ju starkt att vända och vinna.
Absolut. Ja, vi var inte värdade, men och vi var knappt värdade mot Burnley borta heller. Där vi gjorde två mål där, sista 5-10 eller någonting sånt där.
Ja, nej, men det var bra att du tog upp det.
Nu går vi över till Bengt Olsson.
Ja, precis. Så håll i hatten, hörni. Nu får vi höra om Bengts resa. Det är ju faktiskt honom vi ska tacka för den här segern. Bengt, ursäkta. Bengt skriver: jag levererade ju som väntat under press i måndags när jag var på plats. Ni får gärna lägga några minuter på relevanta hyllningar av mig. Kan skicka med några reflektioner och frågor utifrån att sett matchen på plats i måndags. Jag har aldrig upplevt så bra stämning på plats på London Stadium som i måndags. Märktes det även i sofforna där hemma. Upplevde att vi hade nästan en liten klack med ståplats runt sektion I och J. Vi kan väl stanna där så länge.
Du menar att vi ska låta bli det här med hyllningarna?
Nej, nej. Men ja, vi kan börja här och ta resten sen. Ja, men hyllningarna ska Bengt ha. Det är inget snack om saken. Det har han fått och det ska han ha. Det var fantastiskt bra gjort. Men jag tänkte, Bengt fortsätter. Men jag tänkte vi kan börja där.
Och sen jag, märkte inte i soffan att det skulle vara någon speciell stämning faktiskt.
Ja, men visst hördes det väl att det sjöngs mer än vad det har gjort på sistone. Det tyckte jag. Men däremot så har jag ju ingen uppfattning om I och J och klack och så vidare. Men jag tyckte nog att man hörde oss sjunga mer. Men det är klart också att det som då oftast är klack är ju borta publiken. Och de var ju några tusen som den här gången inte kanske var så himla på. Eftersom de stora delar av matchen låg under med rätt så ordentligt. Så det kan ju vara det.
Och jag säger att när jag är på plats, inte framför tvn, men när jag är på plats så tycker jag också att där är framförallt IUJ där nere är en större samling som vägrar sätta sig utan står upp nästan alltid. Så att där håller jag med Bengt helt och hållet. Men det är ingenting som går genom rutan utan det är på plats.
Det låter ju dock lovande om det skulle vara så, för en klack bidrar otroligt mycket till stämning. Bengt går vidare. Jag har numera två frälsta döttrar som såg sin första match live, och att gå på fotboll med barn i London känns mer tryggt än att ta med dem på fotboll i Allsvenskan. Så tveka inte att ta med barnen över för frälsning. Och på tal om barn, vet ni något om hur supportertillväxten rent generellt bland barn och unga för West Ham i dagsläget mot hur det sett ut rent historiskt? Och då antar jag att han menar i Sverige.
Jaha, okej. Okay. Jag trodde han menade, jag tänkte att han menade där.
Ja, men där är det väl som vanligt, eller?
Ja, men alltså, i och med att vi flyttade in på London Stadium så har vi också kunnat ha väldigt, väldigt billiga årskort för barn och ungdomar. Vilket gör att det nu finns en ny generation som har möjlighet att komma in. Hade vi varit kvar på Upton Park så hade vi kanske inte kunnat plocka in de här. För de medelåldersmännen, alltså de som är som vi, hade haft de flesta platserna. Och då hade det inte varit lika mycket plats över, okay. Helt enkelt.
Okej, okay, då misstolkar nog Bengt. Men
det vet inte jag. Vi kan ta den andra också.
Nej, jag tolkar den också som Jesper. Mm-hmm. Om jag gör en snabb koll.
Då kan Uffe svara.
Live, så kan jag säga att just nu, här och nu, så har vi detta året 83 stycken som är under 18 år. Förra året så hade vi 72. Och om vi då snabbt även tittar på året innan, eftersom vi ska ha det, vi behöver inte gå längre tillbaka än så, men där var ju en ökning. Så säger vi, här har vi faktiskt 67. Och jag ser här att vi de tre säsongerna innan dess också blir... De fyra säsongerna, de fem säsongerna, de sex säsongerna, 7, 8, 9, 10. Vi har ökat detta faktiskt i... Helt ut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi har ökat år för år sedan 08, 09. Mer och mer ungdomar sedan dess. under 18 år.
I Western Fan Sverige.
Ja, precis. Mm. Om det nu var det han ville veta.
Mm.
Så att det var en,
och där är det så för alla ni som... För alla ni som lyssnar nu då, så är det ju så att man som under 18 är gratismedlem, och har man ett familjemedlemskap till exempel, så, så hänger ju naturligtvis barnen med i det, vilket gör att ni gärna kan anmäla era, era kids. Men 80, vi har ju inte... Enligt vår den här verksamhetsberättelsen så är det ju all time high.
Mm. Ja, absolut. Mm. Absolut. Men det är tydligt att vi ökar även på ungdomssidan.
Ja, det är jättebra. Men jag hade annars känt en viss oro, alltså så här inför framtiden, med tanke på att det kommer mer och mer konkurrens från, ja men säg, klubbar som kanske inte var så stora för en 15-20 år, men jag tänker PSG, och att det känns, alltså PSG, Real Madrid och Barcelona, de har alltid varit så stora, men det kommer fler och fler lag och poppar upp och storsatsar, och sen så framförallt upplever jag en tendens att ungar nu för tiden tenderar att fastna mer för enskilda spelare, typ Mbappé eller den där jävla Ronaldo eller sådär, och mindre för lag. Men jag vet, det kanske bara en uppfattning, det har inte jag någon forskning på, det är bara en iakttagelse.
Ja.
Ja. Nej, och men visst har ni också haft, precis som Bengt, att med era barn på London Stadium.
Ja, absolut.
Ni också, att det känns smidigt och tryggt.
Ja, alla gånger utom en då, när protesterna var som störst förra gången, ni kommer ihåg där med,
ja,
när det var folk som sprang ut på planen. Den matchen var inte jag där, men jag och min dotter var där några matcher innan, och då slogs West Ham supportrar med varandra en rad nedanför, och kanske sex platser till vänster om oss, och då hade vi biljetterna från supportklubben, och de är ju på en sektion där man kan tycka att det skulle vara rätt så lugnt. Men ja, då var det riktigt, riktigt otrevlig stämning. Så man fick titta åt andra hållet och peka på saker som hände någon annanstans, helt enkelt, tills de här idioterna var utslängda.
Generellt sett så, om jag tittar över tid, så känner jag mig alltid, även under en ruffa förhållanden, tryggare på London Stadium än vad jag gjorde på Upton Park under ruffa förhållanden.
Det kan jag tänka mig. Det måste vara betydligt mycket bättre nu mot hur det var där. Jag tänker framförallt kanske på 70-80-talet.
Ja, absolut.
Sen finns det problem naturligtvis, men förhoppningsvis så kan man få bort åtminstone från arenan. Men där var det otäckt där, Peter. Den där matchen kommer jag inte ihåg, men däremot den där planinvasionen, det var väl också en Burnley, vill jag minnas.
Ja, det var det.
Ja, för fan.
Och det här var någon match före det, tror jag. Eller om det var efter. Ja, jag kommer inte ihåg.
Ja, det var riktigt otrevlig stämning där ett tag. Fy fan. Ja.
Ja, och Bengt Olssons fråga gällde Western supportrar, unga tillväxten i England.
Okej. Har du frågat honom nu under live? Ja. Ja. Ah. Vilken jävla live-podd.
Men då har vi svarat på det också.
Ja, så vi,
jag svarar på båda delarna.
Då fick vi med båda perspektiven. Mm. Ja, men vad bra att du frågar. Mm. Jag får hälsa Bengt så mycket då från oss. Ja, det var väl det kloka. Vilken tur att han var tillgänglig. Bengt avslutar med att skriva: tror ni Bowen når 20 mål i år? Thomas såg återigen bedrövlig ut. Vad ska vi göra med vårt mittbackspel?
Hur många han gjort nu? Är det 14? Eller?
14 i ligan.
Ja, precis, och vad har vi kvar då?
Han går mot 20.
12. Det är ju
12. Det har vi har 12 matcher kvar.
Vad sa du?
Vi har 12 matcher kvar. Alltså.
12 matcher kvar, så han ska göra ett mål varannan match här nu då.
Ja.
Mm. Ja, det är inte säkert att han når 20, men han kommer att ticka upp mot det. Och det är väl första gången sedan John Hartson vi har en spelare som är i närheten.
Helt rätt. Och då gjorde han ju, han gjorde 17-18 av dem innan jul och sen gjorde han bara några få efter jul.
Ja, precis. Precis.
Mm. Ja, men det är väl inte omöjligt?
Nej, jag tycker vi satsar på det.
Det tycker jag. Jag tror han klarar det.
Ja.
Ja, och så Zuma då? Eller vad ska vi göra med mittbackspelet på i frågan?
Ja, det,
vi får byta ut honom.
Ja.
Ja.
Det är väl ändå i det fallet. Att han får väl, alltså han kanske behöver... Han ser ju inte alltid så här... Det ser ju inte alltid så här illa ut. Han kanske behöver helt enkelt få en... några veckor här när han inte behöver spela. Å andra sidan var januari rätt så lugn och det blev inte bättre under den perioden. Men,
Fast jag tycker det är helt otroligt att man i världens bästa liga i ett lag på över halvan ändå, att man kan ha en mittback som springer på det viset överhuvudtaget. Det är ju helt sanslöst. Han kan ju knappt springa. Han haltar ju som vissa springer för fullt. Så att det, men det här kan ju inte hålla i längden. Varken hans knä, han som toppspelare eller för oss som lag. Det går inte.
Nej, det här har vi ju varit oroliga för i flera år. Men det har ju funkat innan. Ja. Men det har ju sett illa ut alltid. Vi ställde ju den här frågan efter typ 3 veckor när han hade kommit. Vad är det som gör att han springer så illa?
Ja, precis.
Det ser ännu värre ut nu, men det såg, ja. Har aldrig sett bra ut.
Nej, men det blir värre och värre.
Ja,
och sen så är det ju så, han spelar då med, när Mavropanos är med så kliver Zuma till vänster. Ja. Att han inte har någon uppspelsfot naturligtvis. Men där har vi ju... Det hade nog varit bättre att spela Ogbonna som du var inne på förra veckan, Uffe. Om man nu ändå ska ha en som inte kan springa så, och då få en som faktiskt spelar till vänster i backlinjen med en vänsterfot. Jag hade ju velat ha Aguerd, men Aguerd är ju för vek och just nu inte i form. Så att man kanske är bättre att ta in Mr. Reliable.
Ja.
Mm.
Och så men, får Zuma och Aguerd vila lite.
Ja, men Mavropanos tyckte jag gjorde en helt okej mål. Även om jag tycker han är lite försvunnen i andra målet så gör han mycket, mycket bra den här matchen.
Ja, det är ju så när vi sågade honom före Manchester United-matchen vid jul där. Och sen hade podd 2 matcher senare, eller efter Man United och Arsenal. Då gjorde han också 2 riktigt bra matcher. Så det han levererade senast kan man inte klaga på.
Nej.
Nej, jag hoppas att jag kan bygga vidare på det och hitta en mer jämn, stabil nivå. Och det är inte ens som behöver backlinjen ärligt talat. Det känns som att det är någon som bjuder på ett mål. Men när vi ändå är snubblande nära på det så skriver Viktor Lövstedt en fråga: har Zuma blodlinjer från både älg och giraff eller bara älg? Tänker då löpstil och fotarbetet inte verkar härstamma från människor utan snarare långbenta jättedjur?
Ja, jag var inne på struts där också, men struts är jävligt snabb och det är ju inte Zuma, så att jag tror...
Men det var mer för att han stoppade huvudet i sanden, eller?
Ja, precis. Nej, men Viktor är någonting på spåren här, det måste jag ju säga.
Ja, jag får fundera vidare på den. Men som sagt, Viktor, det är ingen dålig tanke.
Vad heter
just nu
han
ser det inte bra ut.
Vad heter han som alltid är på tv från Skansen där?
Jonas Wollstedt.
Ja, precis. Jag tycker att vi kan skicka frågan vidare till honom och så kan vi höra vad han tycker och tror om detta.
Ja, nu ska vi bjuda in honom till nästa podd kanske.
Ja, kan vi göra. Men då måste han ta med en lemur på armen också.
Får han beskriva hur den ser ut.
Precis.
Ja, han är bra. Yes, vi kan gå vidare. Albin Grill skriver: fantastiskt skönt med seger i måndags. Ett kanonfint mål av Emerson och dessutom hattrick av vår älskade Bowen. Vi förde matchen för första gången på länge. Ge Paketa resten av laget så pass enormt självförtroende till grabbarna, eller känner Moise att det brinner nu? Hörde rykten om att Moise fick ta ett steg tillbaka och att det var Kevin Nolan som fick hålla taktpinnen. Vet vi om detta stämmer? Tankar kring det? Albin fortsätter sen, men vi kan börja där.
Jag kan aldrig tänka mig att Kevin Nolan har hållit i taktpinnen. Över Moises döda kropp skulle jag säga.
Ja, det, alltså vi har ju pratat så många gånger om hur Moise tar alla beslut och inte lämnar någonting. Och vi hade ju den här typen av rykten tidigare under hösten också. Det finns ju inte ett sanning i detta överhuvudtaget. Det är bara Moise-hatare som sprider detta för att fortsätta. Det är klart att Nolan inte har tagit över en match sådär bara.
Men att Paketa, att Paketa är tillbaka så att det sammanfaller med att vi spelar på ett helt annat sätt, det tror jag är helt rätt. Vi behöver, även om inte han var i fullt slag, så gör han någonting med laget. Även om han står där ute på kanten så får han 2-3 man som täcker upp, vilket gör att det frigör ytor för alla andra som de kan ta för sig av. Och när de inte går på honom med 2-3 man så slår han den här mackan som han har fått för vana att göra på slutet eller den här säsongen. Så att det är ingen slump att Paketa är tillbaka och det går betydligt bättre. Med det sagt så är det inte säkert att vi vinner varenda match bara för att Paketa är tillbaka. Och det krävs ju några matcher till innan vi kan säga att det här är en trend. Men det är klart att de har ju märkt också att vi har spelat skitdåligt i januari och februari. Och vad är det som inte fungerar? Ja, vi har ingen Paketa. Det har ju spelarna också märkt.
Men det är ju lite så här, om jag överdriver, att när inte Paketa är med, då spelar vi liksom med 10 man. När Paketa är med och är en av våra bästa spelare så blir det ju inte en mans skillnad. Det blir nästan 1,5-2 mans skillnad. Så det är klart att det blir jättestor skillnad.
Ja, absolut.
Ja, såklart.
Och då är han ändå som sagt inte i slagen. Vilket det hade varit konstigt om han hade varit.
Ja. Och det ser man ju efter 60 minuter där han inte orkar längre. Men jag tycker han gör en väldigt stabil insats för att ha varit borta. Vad han nu har varit borta i 1,5 månader, 2 månader. Kommer in och gör de här första 60.
Ja, nej, och vi har ju också sett att övriga mittfältet har ju inte funkat utan Paketa. Jag menar, Ward-Prowse och Zuzek har ju inte funkat tillsammans överhuvudtaget, så att det är klart att det blir en jätteinjektion att få in en Paketa som är en klassspelare.
Ja.
Albin fortsätter och skriver: och slutligen, är det inte dags att Zuma får ge kaptensbinden till den ständigt kämpande Bowen som har mer glöd och därmed blir en bättre ledperson i matcherna? Frågan är mig, skulle Zuma kunna utebli helt och hållet, i alla fall från startelvan?
Nu finns det ju många mer kvaliteter som är viktiga för en lagkapten och ledare, mer än att man kämpar och biter ifrån på det viset som Bowen är exemplarisk i. Nu känner jag ju inte Bowen personligen, men jag vet inte om man har de kvaliteterna, och tydligen har ju ledningen och spelarna kommit överens om att Zuma är den som är närmast, men självklart så spelar inte Zuma så måste man hitta andra alternativ. Jag tror att Zuzek är den som ligger närmast faktiskt när inte Zuma spelar.
Alltså jag tänkte säga först att Bowen är för ung och så där, så kom jag på att fan, han är ju 27. Han är inte ung längre. Fotbollskontext är han inte ung längre. Men jag ser väl inte han som ett lagkaptensmaterial direkt. Jag tycker inte vi har. Vi satt ju här före säsongen och funderade på vilka som skulle vara lagkaptener. Och det var ju egentligen så här, Ja, det kommer ju att bli ett nyförvärv som blir det. För vi har inga ledarfigurer i laget. Visst, nu blev det Zuma. Han hade jag ju diskvalificerat redan. Nu blev det han ändå. Men och vi pratar Susek och några till. Men jag tycker fortfarande inte att det är några givna personer. James Ward-Prowse har ju varit det förut. Tycker inte att han är tillräckligt bra i spelet för att han ska vara det. Inte vara given i alla fall. Och målvakt, som sagt, det vill vi inte ha så att, som kapten. Så, ja, det är lite, jag tycker det är svårt, men absolut. Susek har väl varit det i landslaget, har han inte det?
Jo, han har varit för oss också tidigare. Men skulle Alvarez kunna vara ett alternativ?
Det tror jag.
Ja, det tror
längre
jag
fram, möjligtvis.
Han pratar ju hyfsad engelska, vilket jag också tycker är viktigt att man gör.
Ja, då. Ja, men just det här att vi inte har någon given tycker ändå jag ger en väg in för Bowen som ett alternativ. Men det har jag ingen aning om hur han är i omklädningsrummet och sådär. Men jag tycker han leder laget på planen på många sätt.
Precis, så att då blir han ju den typen av förbund, eller av kapten som är det bara för att han är bäst. Alltså, och då, det kan man vara. Paquetá skulle kunna haft det på de premisserna också då.
Jo.
För dålig på engelska.
Jo, men då tycker jag att Bowen har bättre liksom, attityd och work rate och lite sådana goda grejer som jag värdesätter.
Sen ska man väl lägga in sådana här saker också, som att vara kapten är ju faktiskt inte bara att man har en bindel, utan man har ett jobb på plan också. Och då kanske det är bättre att en sån som Bowen och Paquetá, som Peter var inne på, faktiskt koncentrerar sig på att spela fotboll och inte fundera på vad de ska göra med sitt ledarskap och så vidare.
Det är en bra poäng. För så kan det ju faktiskt vara. Det kanske blir en roll som de inte alls trivs i. Och då blir det inget bra. Och vad vi vet så kan de ju faktiskt ha fått frågan. Utan att vi...
Det känns inte som att det är helt deras... Det ligger inte i linje med deras personlighet. Kanske Bowen mer än Paquetá. Mm.
Men tittar man... Om man tittar generellt både historiskt och på andra lag, så är det ju väldigt sällan det är en forward, utom Harry Kane då, säger jag direkt innan någon slår man på fingrarna, som är kapten. Det är ju väldigt mycket mittfältare och mittbackar som faktiskt är kapten.
Och jag gillar det. Alltså jag tycker om att det är liksom den här trygga, hårt arbetande spelaren som är det. Dunga för Brasilien till exempel är ett väldigt bra exempel.
Ja, men de står ju till. En mittback till exempel har ju hela laget framför sig.
Precis.
Även om jag fattar att det är något helt annat att stå som kapten på London Stadium med 60 000 åskådare än att stå på Alvallen i Halmstad framför 30 pers och var kapten. Men just det här att stå där bak, ha blicken, kunna ropa ut instruktionerna framåt och så där över planen, det har ändå någonting. Både, och den möjligheten har ju både en mittback eller en innermittfältare. Det är ju ofta de positionerna som kaptenerna tas på. Om det nu inte är så att man har en som har spelat 20 år i laget eller så, som är vänsterback och så vidare. Så det finns ju naturligtvis andra.
Ja, men precis. Ja, men så Cafu var ju hyfsad och Alan Shearer. Så det är klart det finns undantag, men annars så det är ju när han ska ta en mittback. Och de har ju också det att de ofta spelar hela matcherna.
Och ofta har stunder under matchen när de faktiskt inte är intensivt aktiva.
Precis.
Men nu har jag en quiz här till Peter.
Jag kör.
Alvallen i Halmstad har hemmaplan och två stycken fotbollslag. Vet du vilka?
Alet och Örnia.
Ja, det var fan vad imponerande. För jag har aldrig bra talat om Alvallen tidigare.
Det var jävligt bra gjort.
Jag har spelat lagkapten för Örnia.
Ja, okej.
Okay. Så...
Okej, du är lite dopad i frågan alltså.
Ja,
det är bra.
Ja, bra gjort.
Ja. Jag hoppas jag har Håkan Andreas som lyssnar. Han är från Halmstad, inte
det? Jo, det
är han. Ja. Albin fortsätter. Han skriver jätteslutligen. Vad tippar ni för resultat på lördag?
1-1.
1-0 till Everton.
Jaha. Ja, nej, men vad fan, vi vinner 2-0 till oss.
Bra.
Ja. Jag tänkte också säga 1-1, men jag kan inte säga samma. Så att, nej, vi vinner med 2-0.
Ja. Och så röstar vi, vem har rätt? Jag röstar på Jesper.
Ja, men nu fick vi 3 poäng där. Då har vi 42. Inget lag har åkt ur med 42. Jo, ett lag har åkt ur med 42.
Nej.
Ja. Mm. Det är fan en bedrift att vara stolt över.
2002-2003.
Det bästa laget som åkt ur alltså.
Ja,
ja, det kan jag säga att det var.
Ja.
Definitivt.
Ja, nu kan man ju skratta åt det. Det var mindre roligt
då. Och då pratar vi inte bara till poängantal. Vi pratar det bästa laget som åkt ut.
Yep.
Spelare för spelare, utan tvekan.
Ja, och så avslutar arbetet med att skriva superslutligen. Trevlig helg och tack återigen för en kanonpodd. Tack detsamma och tack själv, Albin.
Tack, Albin.
Tack, tack.
Ja, vi kan gå vidare med Henrik Theselius. Det är lättare och mer rättvist att tänka vår managers framtid nu när vi vann en match. Jag tror det är viktigt att gå vidare nu, att tänka på hela klubben, inte bara vad gäller defensiva spelsystem, utan helheten där manager, head coach måste tänka mer som en del i kollektivet. Därmed är det en ny konst att säga tack för denna tid. Nu behövs nytt blod. Vad säger ni?
Ja.
Tack för denna tid. Det behövs nytt blod.
Ja, det är bara citera Henrik rakt
ja,
av.
Ja,
ja. Absolut, Henrik har rätt.
Ja, helt rätt på saken. För att spinna vidare då. Jonny Hammarberg frågar, hur länge ska Mois få sitta kvar?
Säsongen ut.
Ta du samma, Peter, där?
Ja.
Klapp, klapp, klapp. Ja, jag håller med. Ja, vi går
vidare. Alltså, hur länge ska han sitta kvar? Jag hade gärna låtit honom gå nu. Men det kommer han inte att göra. Han kommer att sitta kvar säsongen ut. Och så får vi verkligen hoppas att han går då.
Ja.
Ja, det får vi verkligen. Absolut senast. Mm. Men, och att vi har en ersättare värd genomtänkt klar.
Om jag får säga någonting där, så var det ju rätt mycket rykten, eller rykten, faktum att Mois förra veckan sa att han har ett kontrakt som han kan skriva under om han vill, han bestämmer. Och så är det inte. Och att han säger detta antyder ju antingen att han är lite desperat eller att han faktiskt har kommit överens med Sullivan att han ska säga det för att ingjuta lite mod i snarare spelare än supportrar. Mm. För att det är inte så att det ligger på bordet och att det är han som bestämmer om det ska skrivas på eller inte.
Bra, och får det klart.
Ja.
Det låter ju konstigt också om det skulle finnas ett till hälften undertecknat dokument som någon bara har att skriva på oavsett hur det går framöver. Det är,
ja,
det är orimligt.
Ja.
Ja, men tack, det är bra att du klargjorde det. Och på tal om Mois så Pertti Viljanen skriver: laget gjorde, trots Mois vid rodret, en riktigt bra insats mot Brentford. Det var nog mer tack vare Bengt Olsson. Jag tycker nog... ja, absolut. Det är Bengts förtjänst. Han måste gått ner i omklädningsrummet och gett både Mois och spelaren en rejäl hårtork. Pertti skriver: jag tycker nog att alla förutom Zuma var riktigt bra, och jag begriper inte hur Mois kan låta honom starta. Jag hoppas att Mavropanos får fortsätta och att Aguerd eller Ogbonna tar Zumas plats. Så blir det förmodligen inte, men man kan ju hoppas. Vad vill ni se för startelva mot Everton? Tar Mois in Phillips? Gör ni det? Om, på bekostnad av vem? Ser fram emot att lyssna på er som vanligt.
Jag tror att han kör samma elva som förra gången, inklusive Zuma, och Phillips kommer inte in. Han kommer sitta på bänken.
Jag tänker att vi har väl alla sett att Philips inte är i matchslag. Han måste naturligtvis spela för att bli det, men han får göra det som inhoppare, vilket jag tror är helt rätt väg att gå.
Ja.
Och vem det är som går ut beror nog lite grann på, alltså mot honom då, det beror lite grann på hur spelarna går i matchen och hur matchen går och hur de... hur de gör sig illa och så vidare. Vad det finns för varningar och så. Men det är ju framförallt Zusek eller Alvarez som får byta med honom.
Ja, och det hänger ju vad matchen står då.
Ja, precis. Och hur tidigt Alvarez drog på sig varningen och sådär.
Ja.
För det är väl hans svaga del just nu. Eller har varit,
ja, alltså förra matchen, varningen där, då blev man ju riktigt förbannad, ärligt talat alltså.
Och vad det gäller backarna så tror jag som du, jag håller med Perti. Att man hoppas att Aguerd eller Ogbonna tar Zumas plats. Men jag tror precis som Uffe att, och som Perti, att det inte blir så.
Ja, precis.
Det känns nästan som att han plågar Zuma i så fall. Alltså, tar sig ut och riktigt jävla ont. Då är det väl bättre att låta honom vila. Men ja. Ja. Nej. Nej. Och det är väl svaret på både startelva. Är det något ni vill tillägga innan vi går vidare? Nej. Nej, hoppas du nu, Perti. Per Engqvist skriver: tyckte vi klarade pressspelet riktigt bra mot Brentford, framförallt i första halvlek. Det är så avgörande i dagens fotboll. Om vi tittar på säsongen hittills, vilka tycker ni har skött pressspelet bra och vilka underkända?
I laget då?
Ja.
Inte de andra lagen.
Antagligen.
Jag tycker att vi har spelat med alldeles för lite press generellt. Det har varit... Vi märker att vi spelar jäkligt dåligt med vårt pressspel när Sosek går som tia uppe i anfallet. Och det går betydligt bättre när James Ward-Prowse gör det. Alltså har den positionen. Men jag tycker att vi spelar med för lite press för att vi ska kunna egentligen säga att några... så här har skött det riktigt bra sett över hela säsongen. För det gäller ju att, alltså, pressspel handlar ju om att hela laget måste vara med i det, annars så är det ju helt meningslöst. Är det bara 2-3 man som gör det så blir man ju bortrullad direkt. Och fylls det inte på så funkar det inte. Men ska jag säga en spelare som har skött det bra så säger jag då James Ward-Prowse, så ska jag säga en spelare som har skött det dåligt så säger jag Sosek. Och då utifrån att de spelat på samma position i många matcher. Eller olika matcher.
Ja, jag har inget att tillägga. Jag tycker att när vi bestämmer oss att vi ska pressa så gör vi det ganska hyfsat. Men oftast bestämmer vi oss för att inte göra det som lag.
Ja, det där är ju väl uttryckt, för att det är väl just att det är mer ett kollektivt problem än ett individuellt. Men så att man får helt enkelt i hela laget... underkänt när det ser ut, alltså så där passivt som det är ibland. Men jag tycker att Bowen är väldigt bra på pressa, och apropå pressa så har vi kanske saknat Antonio i hög form, så att jag kanske skulle säga att han blir underkänt på det sättet, men å andra sidan har ju knappt spelat så att...
Och för att göra någon form av våg eller vad man ska säga på det här, alltså på det jag sa då, så jag tycker också att James Ward-Prowse blir helt underkänd när han spelar som sexa och att Lotta och att då Sosek är betydligt bättre i den positionen. Så.
Jo. Ja, precis. Ja, är det något ni vill tillägga på frågan?
Nej, jag tycker inte det.
Då har vi Reptilius Magnusson som skriver: är förlusttrenden bruten, montro?
Är det in där, Uffe?
Ja, men jag brukar ju ta hand om de lite svårare frågorna, och jag skulle nog säga till Reptilus Magnusson här att den är bruten, ja.
Ja, vi vann ju.
Ja, bröts väl så fort slutsignalen gör.
Ja.
Men om vi ser på ett längre på längre sikt då, kommer vi klara av att hålla undan en ny förlusttrend, eller alltså kan vi bygga vidare på den och kanske bygga en positiv trend?
Nu blir jag osäker faktiskt om Reptilus skulle se matchen i efterhand och vi därmed har förstörts för honom hur det gick. Men nej, men eftersom vi har Burnley hemma i matchen efter Everton, så tror jag inte att vi kommer att starta en ny våg av raka nederlag.
Nej. Sen har vi ju lite klurigare matcher som kommer då.
Ja, men då åker jag.
Men det, ja, precis. Men jag tänker att det är ju, Om man bara ska, om man ska ändra frågan, vilket man ju oftast inte ska om, men jag gör det ändå. Om man istället säger att har vi vänt den här trenden med dåligt spel och så vidare, som jag har varit nu sen vi mötte Arsenal i mellandagarna. Det är ju lite tidigt att säga då. Vi behöver ju göra någon mer match först innan vi kan innan vi kan liksom ropa hej eller så.
Mm.
Men kan vi spela som vi gjorde nu framöver, så alltså jag kan vara nöjd med de här med ett sånt här spel även om vi skulle förlora. Alltså jag kan vara nöjd efter en förlust också med att vi faktiskt gjorde en bra match. Det funkar ju inte om man förlorar 10 matcher i rad ändå, som alla vet, men det är klart att man måste kunna se skillnad på prestationer oavsett vilket resultat det blev.
Självklart.
Ja. Och det du är inne på, Peter, är ju bättre lyst till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
Ja.
Mm. Värne från Heidenstam, va?
Ja, helt rätt.
Mm. Yes, då har vi kommit fram till sista frågan. Anders Ellerman, väldigt bra match av West Ham. Jag blev nästan lite förvånad att laget spelade så offensivt och att det var trygga i passningsspelet. Gör Paqueta övriga medspelare bättre?
Ja.
Ja, det gör han. Definitivt.
Ja.
Och det var väl inte bara han som blev förvånad över att vi spelade så offensivt och var trygga i passningsspelet som vi var.
Och det var många som var bättre oavsett om Paqueta gjorde dem bättre eller inte.
Nej, det här var faktiskt en match som verkligen gjorde mig glad. Jag var inte alls beredd på att det skulle bli sådär. Men det var kul att se West Ham igen. Och det var, jag har saknat.
Precis, vi var ju inne på det här. Eller jag, så för det får jag nog ta på mig. Det ska jag inte lägga i er mun. Men det här med att det är ju jäkligt svårt, i alla fall för mig, när det går riktigt, riktigt trögt som det har gjort nu, så jag har svårt att se hur att vi bara ska kunna gå ut och vända på det här plötsligt. Sen vet jag att det är så det funkar. Det är så det funkar varje gång. Men jag har svårt att se att nu kommer det. Jag har sett någonting som gör att jag tror att det kommer. Och till slut blir jag bara deppig. Och förra veckan var jag jävligt deppig. Mm. Det är mycket roligare idag.
Mm. Och du har ju helt rätt, Peter, det är ungefär som att när man går och det regnar 10 dagar i sträck, så har man ju svårt att förstå att det kommer komma en jävla soldag sen, eller tvärtom, när det är 25 grader och perfekt sol och lite vind i 10 dagar i sträck, då kan man inte tänka sig att snart kommer det börja regna här om man inte vill gå ut.
Precis så funkar jag.
Ja. Men
trots att jag tycker att jag är en ganska förnuftig person.
Ja, en spelare ändå vill nämna igen. Jag tyckte att för första gången sen afrikanska mästerskapen så fick vi se den gamle Kudus som vi har vant oss vid att se. Jag tyckte faktiskt han var suverän, även om han fortfarande har sin egenhet att inte ha en bra första touch och se ut och tappa bollen, och sen lyckas han ändå suga den till sig, för han är så snabb till andra touchen. Och jättefint inlägg där till Boens tredje mål.
Absolut. Och det där behöver vi.
Ja.
Nej, men för att bygga lite vidare på vad du säger, Peter, för jag kan ju känna samma sak. Och jag är så där, jag har jättesvårt att gå igång när matcher känns obetydliga. Och när det har varit som, när det har sett ut som det har gjort de sista månaderna, det har varit uppgivet, det har varit trögt, ingenting fungerar. Det har känts som att hela laget bara har gått runt och väntat på nästa säsong, att vi ska bygga vitt, hela laget, hela klubben, allting. Och då kan jag känna en uppgivenhet i att, ja, men vad fan ska vi spela för just nu? Och då känns det jäkligt skönt att vi får en sån här match med energi, med positivitet, så att vi faktiskt får känna lite framtidshopp igen. Yes, det var frågorna. Det är något ni vill tillägga innan vi rundar av?
Ja.
Varsågod.
Vi har ju inte sagt någonting om vår lottning i Europa League.
Nej, det har vi inte.
Och jag hade ju bara en önskan inför den här lottningen, och det var att vi inte skulle få Freiburg. Dels för har vi mött dem 2 gånger redan den här säsongen, och de kan oss, och jag tror att en del av det här att vår succé i Europa jämfört med Premier League är att de förstår inte riktigt hur vi spelar, men Freiburg vet hur vi spelar nu. Sen är de ett lurigt lag så tillvida att det faktiskt är ett lag som utan att vi tycker ett storlag kan sluta oss. Och dessutom hade det varit betydligt mer charmigt att möta Milan, Roma, Benfica eller någonting liknande. Så jag var otroligt besviken över den lottningen. Mm. Och inte minst utifrån att jag dessutom ska åka över och se West Ham Freiburg en gång till. För jag såg dem då i december dessutom. Så att för mig var det den sämsta lottningen vi kan få. Och det enda positiva jag kan se är att jag faktiskt känner att vi har en hyfsad chans att slå ut dem.
Ja, det håller jag med om. Att, det är alltid vanskligt med tyska lag naturligtvis. Men det här är ju ett tyskt lag som vi faktiskt har chansen på, mot. Men det är klart att det hade varit roligare att möta något av de här lagen som inte vi har mött förut. Även om det kanske hade varit lite svårare.
Mm. Jo, men jag kan ju någonstans känna att vi kommer förmodligen inte vinna Europa League i år. Och ska vi nu ändå åka ur, då kan vi väl fan se till att ha jävligt kul på vägen. Ja. Alltså. Så att Milan eller Roma hade ju varit fantastiskt. Framförallt Roma, med tanke på att det är vi två som har vunnit Europa Conference League. Så det hade varit kul med en liten batalj mot dem. Men så blev det inte. Men förhoppningsvis så får vi fortsätta. Men jag lider med det, för det hade varit så mycket roligare för att få se ett annat lag den här gången.
Ja, men få se Milan, Roma, Marseille, Benfica eller Sporting Lissabon med Gökeres. Hade ju till och med inte gjort att man hade tyckt det var okej att åka ut, men det hade varit lite charmigare att se Freiburg en gång till.
Mm.
Men slår vi bara ut Freiburg så kan vi få något av de lagen sen.
Ja, och då får vi väl för fan Liverpool.
Liverpool vill vi inte ha bara.
Nej, fy fan vad tråkigt.
Och då får vi Liverpool istället. Och nej.
Eller Aston Villa. Eller vilka
nej, Villa kan vi inte få, men Brighton kan vi få. Men
Brighton menar jag.
Men nej, detta var en riktig mardrömslottning för mig. Och det vet ni att jag skrev innan att det var det sista laget jag ville ha.
Mm. Mm.
Men nu tar vi oss an dem redan om en vecka. Här och nu faktiskt, så här dags om en vecka sitter vi och tittar på dem.
Mm. Det var spännande.
Ja.
Det är ju kul, Europa-äventyr, så att då gäller det att vi är påkopplade.
Mm. Och sen London Stadium en vecka senare, avspark 17:15 lokal tid.
Ja, precis. Vårt 17:15 då.
Mm.
Bara så att folk har lite koll på det. För det är en sån som alltid kommer som en överraskning annars.
Men det är inte kul för engelsmännen som ska ta sig hem från jobb eller skolor eller nej, någonting sånt och vara på plats 17:45 en torsdag. Det är skandal fan av mig alltså.
Och den är fan inte rolig.
Nej. Och det är inte West Ham fel, du är EFA som har valt att lägga upp det på detta viset på grund av tv-sändningar och sånt.
Mm. Jo, det är för att de vill hinna med och visa både en tidig match och en sen match, men ändå, det blir ju larvigt.
Ja, så är det.
Ja. Ja, vad säger ni? Ska vi låta det bli slutordet då? Eller är det något ni vill avrunda med?
Nej, jag har inget annat.
Nej, det blir bra.
Ja, men då, ja perfekt. Ja, men då säger vi så då. Vi lär väl snacka upp Europa League-matchen i nästa vecka, så att vi får prata mer om det då. Så nu framförallt gäller det klassiskt tips extra tid på lördag 16:00 Everton West Ham. Så då håller vi tummarna. Sätt ner, njut av matchen och så säger vi come on once if I ever be blown bubble. Sen är du där ute. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
Tack Bengt.